välkomna. Det är torsdag den 11 maj och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Charlie, hur är läget?
Nej, men det är bra med mig. Solen skiner. Ja, 21 verkligen. Grader i Linkan. UV-index har touchat 5 här någon dag i rad, så att jag har legat ut och pressat. Så
du är klädd som Jordan Belfort idag med en gul skjorta och vita linnebyxor.
Ja.
Snyggt.
Ja, men du säger det. Tack, tack. Jag fick också höra innan att jag såg ut som en sol idag, så att den tar mig och tackar för liksom.
Det kan jag hålla med om.
Ja.
Ölstopet idag, ska det gå?
Tveksamt, kanske inte. Det är ju väldigt trevlig stämning, gott med bärs, många olika bärs. Enda risken då med den här investeringen kan vara kön alltså.
Ja, men jag är också rädd för kön. Förra året var en katastrof, men jag tror de har skött sig i år.
Vi får hoppas på det. Vi får se, kanske blir en snabb i alla fall.
Yes. Idag har vi även en gäst, kanske poddens största fan. Filip, varmt välkommen.
Tackar.
Väldigt kul.
Presentera mig.
Ja, men jag tänkte det, du ska presentera dig. Men väldigt kul att ha det här. Du är kassör i BG.
Stämmer.
Och du pluggar, antar
jag. Yes, jag pluggar första året ekonomi. Så jag har inte varit på Ölstopet innan. Så det ska bli kul. Så jag tänkte, eller tänker dra dit efter nu.
Ja, vi får se. Hur, vi har haft lite tekniska problem, men vi ska nog vara klara någorlunda i tid i alla fall. Idag har vi tänkt att köra lite företagande som tema. För Filip, du har drivit ett par företag, eller ett företag, men det är flera olika ventures kan man väl säga. vill du börja och berätta lite vad du har drivit för slags verksamheter?
Ja, det har väl utvecklats lite med tiden, men det började som ett bemanningsföretag kan man säga i gymnasiet, som senare blev ett anläggningsföretag, alltså byggföretag. Och sen numera så är det väl, jag vet inte hur man ska förklara, men det blir väl mer mellanhandsverksamhet där jag säljer alltså anläggningsjobb och till exempel snöröjning. Sånt.
Det går ju rykten om att du äger all snöröjning i Östergötland.
Nej, det stämmer inte.
Men
det hade varit nice.
Hur många år har du drivit det här företaget?
Det började som ett handelsbolag först och det startade jag och en kompis 2019 och sen då
gick du i gymnasiet.
Precis.
Och var det, då började ni att rekrytera personal.
Ja, hela grejen var att börja lite utanför systemet till att börja med.
Det här klipper vi bort sen.
Nej, men det började som det var en granne till mig som behövde hjälp med att fixa till. Han precis flyttat in i sitt hus, en granne till mina föräldrar, och började fixa ordning sin trädgård som de hade arrenderat ut till en bonde innan. Så då frågade de mig om jag kunde hjälpa till med det, eftersom jag hade grävt ner min studsmatta innan. Så då hjälpte jag till med det. Jag och min kompis började röja och greja och försöka jämna ut marken och odla gräsmatta. Och han som kom med lastbilen och fyllde på jord hela tiden tyckte att vi jobbar på bra, så han frågade om vi ville hjälpa till att rulla gräsmattor en sommar. Och det tackar vi ja till. För det här första jobbet hade inte varit så jävla luxativt.
Nej.
Men så då började vi rulla gräsmattor och så frågade vi om han behövde mer hjälp. Så anställde vi våra klasskompisar, eller arbetslösa studenter i gymnasiet. Gav dem fan att det var typ 120 kronor i timmen, medan vi fick 200 kronor i timmen.
Så är det. Det är bättre än kommunen. Så, att,
ja. Så då hade man en avans på 80 kronor. Och så rullade det på. De frågade om vi inte skulle, för nu var ju vi anställda av honom, om vi inte skulle starta eget och sen hjälpa till på andra byggen. Eftersom det var personalbrist på många av de här stora byggena när de gör i ordning inför besiktningar och så.
Just det. Hade du någon erfarenhet förutom det här att bygga?
Nej, verkligen inte. Ingen. Det var det här också lite roligt. Vi lärde oss väldigt mycket från YouTube.
Helt rätt.
Så det finns en bra YouTube-kanal som heter Blomkål. Blom, särskrivet också. Blom mellanslag kål. Så om ni går in där så får ni allt ni kan behöva veta om bygg.
För du gjorde väl ändå ganska omfattande renoveringar och byggen?
Ja, till slut blev det. Renoverat torp också. Men när vi gjorde de här besiktningsarbetena till att börja med, så hyrde vi in, eller vi anställde, sen hyrde vi ut våra klasskompisar eller vad man ska säga. Och kratta grus och rensa ogräs och så här på besiktningar. Och sen blev det att det var någon i närheten av där vi jobbade som frågade om vi kunde lägga lite plattor. Ja, aldrig gjort innan.
Nej.
Så jag tänkte,
tungt låter det
kan som inte fan. Ja, riktigt segt arbete.
Så en alls eller fyra gubbar direkt.
Ja, men lite. Någon slags gudfader här i kommunen. Men, nej, men var det bara folk du kände liksom som du anställde i början? Eller var det så här att ni la ut annonser och grejer?
Nej, till början var det bara folk vi kände.
Mm.
Var det. Sen
hur många anställda var ni? Eller hade du?
Just då när det var bemanning, då alla var ju så här deltidsanställda eller från och till liksom. Men det kanske var max 7-8 stycken.
Okej. Okay.
Mm. Någonting sånt. Men det är inte den omsättningen, alltså.
Nej.
Du har inte heltidsarbetare liksom.
Nej.
Så då, det fortsatte i alla fall. Och då blev det ett anläggningsföretag när det kom fler och fler kunder. Kom på en bra idé att göra reklam med flygblad. Funkar okay. Också skitbra.
Mm.
Nej, men då blev det den verksamheten större och större. Fick mer och mer jobb. Plattläggningen gick bra liksom. Och vi tog hjälp från de företagskontakter vi hade lärt känna genom de här besiktningarna. Och sen, ja, blev det större och större till slut, så vi tog inte ut någon lön till att börja med. Så då återinvesterade vi allting i maskiner och sånt. Så det blev ju bara billigare och billigare att jobba egentligen. Mm. Till en början hyrde vi maskiner och sen la vi till det på fakturorna. Så höll vi kvar det här med alltså, hyran på fakturorna. Men köpte maskiner, så då slapp vi hyra.
Hur funkar det med så här, bokföring och administration och allt sånt där? Och betalat löner, det måste ändå vara ganska komplicerat grejer.
Till en början tänkte vi att vi skulle klara det själva.
Ja.
Men vi hyrde, eller tog bort, eller vad ska man säga, lejde bort det ganska fort. Outsourca.
Ja.
Till ett redovisningsföretag.
Mm.
Sen efter det så köpte jag ut min kompis. Och då anställde jag 2 stycken på heltid.
Okej.
Så körde vi. Men då blev det mer avancerade jobb. Det var en kille som hade bakgrund i bygg och sen en som hade jobbat med oss innan.
Och du är 19-20 år när du gör det här.
Ja, då är jag 20 eller 21.
Mm. Ändå stort ansvar att ha liksom x antal anställda och liksom kontakt med revisionsföretag och allt möjligt liksom.
Det är också lite roligt när man inser, alltså när man pluggar ekonomi,
mm,
med typ extern redovisning och så. För jag har ju lärt mig allting från att jag alltså satt på den där
praktiskt, ja.
Revisionsmötena. Mm. Bara. Att så här, man kan göra avskrivningar och man kan, varför man gör grejer. Just då fattar jag inte varför man skulle vilja skriva ner sitt resultat.
Nej.
Men, vad i helvete?
Vad fan kan den killen ha? Men du måste ha jättemycket hjälp med det, med extern B. För jag kan tycka att det blir liksom för teoretiskt och man vet inte liksom, så här, det är svårt att koppla till verkligheten.
Mm. Nej, men så där hjälpte mycket. Och sen, men då i början av när jag köpte ut min kompis, då började jag bokföra själv först. Men då insåg jag att det tog typ en dag i veckan från arbetet. Så då var det bättre och billigare att leja bort det igen och sen börja jobba.
Ja.
Som Zlatan klipper inte gräsmattan liksom. Ungefär så.
Nej, verkligen inte. Kaxigt att jämföra film med Zlatan. Men vi bjuder på den alltså. Men jag vet att sen köpte du upp ett hus som du också började renovera och flippade det.
Ja, exakt. Jag köpte en sommarstuga. Det här var under corona när jag alltid haft en... Ja, först och främst ville jag flytta in till stan. Och så tänkte jag att jag har inte råd med så fet lägenhet. Så då köper jag någonting innan och sen renoverar jag och så tjänar lite pengar på det.
Du kommer från Linköping, eller?
Ja, exakt. Mm. Utanför, precis. Men så köpte jag en sommarstuga. Och renoverade den till heltidsbostad, för den här sommarstugan hade inte avlopp eller vatten innan.
Det måste vara otroligt omfattande. Gjorde du allt det själv då, eller?
Det var dels med företaget och sen mycket hjälp från familj och vänner. Så här.
Okay.
Men det var fortfarande många timmar. Vi körde 7 månader tror jag det tog. Och det var, alltså jag jobbar ju vanligt från typ 6 till, eller 7 till 4 och sen 4 till 10-12 kanske, med renovering. Och sen helger var det väl typ 10-4.
Mm. Häftigt alltså.
Ja, så riktigt.
Men den bodde du aldrig, utan du sålde den sen när renoveringen var klar.
Ja, exakt. Så han aldrig flyttat in, utan när det var klart så sålde jag den. Men det var från att det var kaos i början av corona med alltså bostadsmarknaden till att alla ville ha sommarstuga.
Just det.
Så under den tiden sålde jag.
Perfekt timing.
Verkligen perfekt timing alltså.
Men det var, jag räknade kallt med att inte tjäna några pengar på.
Du tänkte bo där eller?
Nej, jag tänkte att det var bra att lära sig, kul att göra liksom.
Det är väldigt drivande. Jag tror inte jag hade köpt en sommarstuga och renoverat avlopp.
Bara för skojskul.
Jag hade ju förhoppningar om att tjäna pengar på det, men jag räknade ändå kallt med att i värsta fall så går det plus minus noll, eftersom det var lite kaotiska tider liksom.
Och du driver företaget under den här tiden parallellt?
Mm, exakt. Så då hade vi vanliga anläggningsjobb också.
Men nu vet jag att du driver även andra verksamheter. Vi var inne på det som jag tycker är jättekonstigt. Snöröjning. Hur kom du in på det?
Grejen med alla anläggningsbolag och byggbolag och så, de har ju inte så mycket verksamhet på vintern. Så då hjälps alla åt att röja snö på vintern. Och då finns det massa upphandlingskontrakt som släpps varje år. Från olika större företag, typ Victoria Park och de här. Eller kommunen och så vidare. Så då när jag, det var innan eller precis början när jag började plugga, så släpptes de här kontrakten. Och då ringde jag runt på massa kontrakt och sa att jag har...
Du är sugen.
Ja, jag är anställd och jag är redo att... Ja.
Köra.
Röja snö.
Då hade jag ju inga anställda.
Jaha, okej.
Okay. Det var bara att jag tänkte att om jag får in dem här, då kan man sälja dem. Och så tar man mellanskillnad. Kollar man vad de anläggningsföretagen vill ha eller byggföretagen vill ha. Och sen kollar man vad man kan få det för. Tar man bara mellanskillnad.
Okej.
Okay. Så du säljer egentligen kontrakterna?
Ja, exakt. Så det är bara... Jag ser till att de har kontakt mellan varandra och sen att det blir gjort liksom.
Men där tänker jag att det är mycket administration. Alltså det där med löner och du vet, tider ska passa så du vet, måste fixa. Är det du som har ett lager typ där alla snöskotrar? Vad fan heter det? Snö...
Men du, alltså har du någonting med själva alltså snöröjning att göra eller egentligen bara mellanhand?
Nej,
och sälja
bara mellanhand egentligen. Så jag har ingen ansvar för löner eller...
Och du har inget ansvar för att... Eller alltså egentligen så fort du har sålt kontraktet så är du klar ish?
Ja,
eller?
I stort sett. Jag får en faktura från de som röjer snön. Och de som har ansvar, ofta de som har ansvar för områdena, har redan maskiner som står färdiga.
Okay.
Så de som kör snön eller röjer snön lånar maskinerna av de som jag fått kontraktet från.
Ja.
Och sen får jag en faktura från de som röjer snön. Tar emot den, skickar en faktura till de som har kontraktet.
Jag förstår. Vad är det liksom i själva företagandet som du tycker är spännande? Alltså vad är det som driver dig att starta upp de här olika ventures?
Alltså jag tycker, jag tror jag är väldigt rastlös av mig. Men jag tycker det är...
Kul.
Det är roligare. Ja, jo. Men det är roligare, jag tycker det är roligare oavsett om det är mindre pengar, så tycker jag det är roligare att tjäna pengar utan att alltså byta timmar liksom.
Just det. Byta bygga pengar upp mot någonting.
Ja, exakt. Och det, potentialen är mycket större när du inte behöver sitta och trada timmar mot pengar liksom.
Jag tänker också att det ändå är en viss liksom stress och ansvar inbyggt i det här, och att det ibland liksom kan verkligen skita sig. Är det någon gång du känner så här, varför håller jag på med det här då?
Ja, det hände några gånger. Sista som hände nu innan jag egentligen sålde av alla maskiner och avslutade min verksamhet var att jag blev blåst på, tror jag, 150 000.
På hur?
Jag hade gjort ett stort jobb. Vi gjorde två husgrunder, eller tre husgrunder och två pooler. Och kunden betala först och... Sen när det kom till sista fakturan så nekar bara kunden att jag har fått någon faktura.
Då går man polisanmäler man, eller vad är nästa steg därifrån?
Grejen är egentligen, man har inte så mycket rätt som företag mot privatpersoner. Så det jag gjorde egentligen var att man skickade in påminnelsefaktura. Och då fortsätter han bestrida. Sen det man kan göra är att skicka till inkasso eller kronofogden.
Ja, sälja skulden. Liksom.
Exakt, men då säljer man inte heller skulden.
Nej.
Så man skickar, säger att man skickar till kronofogden.
Ja.
Då är deras ansvar att driva in. Då betalar man kanske 1,5 eller 3 000 tror jag. Då börjar de sin process. Om han då nekar att han fått en, eller att han inte har beställt det här från mig. Då, då går det vidare, då får man gå vidare till alltså domstol istället.
Mm.
Eller rättegång. Och jag hörde med några advokater innan jag skulle göra det här.
Att det var dåliga odds.
Ja, det är typ 80-20 tror jag att man förlorar, eller att det blir förlikning.
Mm.
För att man behöver så stark bevis, alltså så starkt bevis på att man liksom gjort allt.
Just det.
Så då beslutade jag mig för att det är bättre att bara släppa
det. Var inte värt det.
Nej, nej. Det kommer ju kosta mer.
Brösta rättegångskostnaderna och allt.
Ja, ja, mycket precis. Jobb också. Alltså mycket, jag kan tänka mig, det är en stress liksom att veta. Imorgon ska jag sitta i domstol och måste ha kontakt med massa byråkrater och grejer.
Vet du vad han gör nu eller? Han går ju dit varje sommar när poolen precis har kommit igång så färgar han vattnet. Så står han och äggar lite och han gör lite allt möjligt.
Ja, men hela BG hänger med och äggar.
Exakt, han lägger ut nya kontrakt nu.
Exakt. Ja, men spännande.
Men tråkigt.
Ja,
just
tråkigt.
Det där sista biten. Då. Men var det då du bestämde dig för att du skulle börja plugga eller?
Nej, jag hade bestämt mig för det innan. Så det här var liksom sista jobbet. Och så tänkte jag att då... Ja, nu är jag klar liksom.
Ja, men hur kommer det sig att du valde att börja plugga? För som jag tolkar det liksom, så går ändå affärerna bra så att säga.
Jag är absolut tröttnat på så här, anläggningsdelen eller byggbranschen liksom. Väldigt smutsig bransch.
Mm.
Så... Ja, men jag beslutar mig väl för att jag inte vill hålla på med det. Och att ja, men om man... Alltså utbildning är aldrig dåligt.
Nej.
Så jag tänkte att det är kul att testa och plugga på lite. Eller plugga liksom. Och lära sig mer. Ja, jag har ju fått lära mig allting liksom praktiskt innan. Så.
Ja, men jag tror att det är bra att man får den här, du vet, bokföringskunskapen teoretiskt också. Och typ finansiell styrning. Och
ja, fin sitter bara på tentan liksom och tänker efter, fan vad var du gjorde här?
Ja, exakt. Just det. Går med toan och ringer upp och visar vad tjena, kan du skicka av lite grejer.
Löser det.
Ja.
Men jag har en annan fråga där. Så det här är ju, ja, sparkade du någon gång?
Nej, det var väl sista som
hände. Ja, allihopa där liksom.
Bara. Ja, exakt.
Men så möter jag bara, sorry.
Men inte för att någon liksom, när man inte var så jävla vass liksom.
Nej, verkligen inte. Det var någon jag samarbetade med, det var F-skatt. Det är väldigt vanligt vid, alltså när man driver byggföretag, att man hyr in andra, alltså personer som är enmansföretag.
Mm.
Och då var det någon som skulle hänga med, jag skulle åka till Bromma tror jag det var, lägga lite platte. Det var över sommaren bara, Stockholm har betalat bra. Så då åkte vi dit. Och sen den här killen som jag jobbar med, då jobbade riktigt dåligt. Så då kände jag, alltså, det var inget uttalat att jag sparkade honom eller att vi inte skulle jobba mer. Men jag ringde liksom aldrig mer. Det är väl ända.
Hur ser framtiden ut för dig? Liksom, är planen att ska jag bli finansgrabb nu, eller ska jag fortsätta liksom, som företagare?
Ta över SBB.
Vi kommer komma in på SBB, jag har lite punkter här. Men, hur ser framtiden ut?
Jag vet inte, alltså, just nu tänker jag att jag tar det lite som det kommer. Och sen, alltså, finans har ju alltid varit väldigt intressant. Jag kom in på det, eller pappa för mig visade det, alltså visade aktier för mig när jag kanske gick i 6-7 någon gång.
Mm.
Och fick man ju upp ögonen för att man kunde tjäna pengar utan egentligen göra någonting.
Mm.
Men man gjorde var att riskera pengar och sen fick man pengar.
Verkligen. Jag kommer också ihåg den här första liksom, fascinationen att man liksom kunde klicka på datorn och så hade man 100 spänn mer. Liksom.
Satt och paper trade på plus 500 liksom.
Jag gjorde det. När jag började handla aktier då handlade jag bara om bolag jag tycker lät coolast. Så jag kan inte ihåg vilka jag handlade, men Holmen var såhär skogsbolag, så det är ju ballt liksom.
Jag satt och paper trade Amazon tror jag när jag var 15.
Great success antar jag.
Ja. Men inte mina pengar.
Ja.
Det var ju fiktiva pengar liksom.
Farmors pension försvann natt. Jobbet.
Körde pensionen.
Men vi ska komma in lite på aktie och börsen. Men det har hänt grejer. Men jag tänker Filip, hur tänker du med börsen? Hur sparar du? Jag antar att du sparar i ditt aktier och investeringsbolag.
Ja, absolut. Jag det har blivit lite mindre månadssparande nu när man är student.
Mm.
Men försöker fortsätta, men nu har det blivit mer. Jag har lagt fokus på så mycket annat, så jag har inte riktigt fokuserat på vad, eller så här specifika aktier, så jag har blivit mer av typ investera i Investor och Spiltan. Ja, men...
Långsiktigt.
Som sköter sig själv lite. Man kan lita på Wallenberg och Per Börjesson. Alltså.
Exakt, så det har väl varit mer av den. Sen har jag väl också investerat utanför börsen, massa andra grejer också liksom.
Mm. Ja, spännande.
Klockor
vet jag att du står i.
Ja, klockor och massan. När jag hade företag så Då hade vi alltid säsongsköpte vattenskotrar för julingar.
Ja, men det är ju smart.
Och flippade dem sen, eller?
Ja, exakt.
Sålde det stockholmarna, eller?
Ja, okej. Okay. Åkte till Bromma med fem vattenskotrar.
Nej, så då köpte vi, ja, vi köpte typ i antingen början av vintern när folk skulle liksom, eller ja, på hösten liksom, när folk ska ställa in sina sina båtar och vattenskotrar och grejer och inte ha plats, eller under vintern när folk bara ville bli av med dem liksom.
Mm.
Och sen sålde vi dem på högsommaren. Så vi körde våtdräkt innan man började bada egentligen.
Ja.
Hmm.
Och sen när det var perfekt att bada, mm, då sålde vi allt.
Hur många procent kunde man flippa då?
Det beror lite på. Vi gjorde ju många andra. Jag köpte en svävare en gång.
Svävare? Kostar inte de hur mycket som helst?
Glider runt i stångå liksom.
Fan vad mäktigt alltså.
Nej, men det var nog en bra del. Det, alltså, man kunde nog göra en kanske mellan 10-50% kanske.
Okej. Okay. Häftigt. Det,
och samtidigt var det jävligt kul liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg, svävaren då köpte vi och så fick vi med 2 crosskarts på köpet.
Vad är det för någonting?
Typ som en offroad go-kart.
Okej.
Okay. Så då fick vi 2 sådana och sen en svävare.
Mm-hmm.
Så sålde vi
Vem fan har köpt in dem från början? Ja, i Sverige?
Jag tror han köpte upp konkursbo, så han har köpt någon sån här go-kart-hall eller någonting. Så alltså, han bara köpt in en sån go-kart. Så kunde han sälja dem billigt, så köpte vi dem billigt och sen sålde vidare liksom.
Mm.
Men jag tror att alltså man kan göra mycket bra, alltså procentuella fynd. Då behövde man ju liksom en lokal för att ha allting i.
Mm.
Mycket annat, typ klockor och sånt. Det tar ju inte upp så mycket plats.
Nej. Och... Nej, men jag tror väl nu också när det är så dålig konjunktur.
Att många som behöver sälja av liksom.
Ja, men verkligen. Jag vet inte, du har ju bra koll på klockmarknaden.
Mm.
Kan man se liksom en prisnedgång för typ Rolex-klockor?
Ja, men förut kunde man... Det var nog... Det har gått ner några... Alltså några månader nu, men nu börjar det gå upp igen. Men det har också varit, alltså långsiktigt har de alltid gått upp.
Mm.
Jo.
Rolex höjer ju alltid sina priser årligen också med typ 10% eller någonting.
Okej.
Okay. Så det blir lite av den efterfrågan eller något.
Ja, men visst är det också en extrem begränsad upplaga liksom, Rolex som produceras. Det är svårt att få tag på dem.
Men det är väl alltså köpa den direkt retail i också, alltså väntelista på typ 2-3 år.
Ja, men exakt. Och sen så höjer väl retail aktörerna höjer väl liksom deras inköp med typ 30%. De lägger på en premium typ.
Exakt.
Mm.
Nej, men det jag tycker är lite så nice med att köpa faktiska saker istället för ja, men, typ aktier, det är att man kan, om man har koll på vad man säger en klocka ska kosta egentligen, så kan man ju se om det är någon som har lagt ut för billigt och så skriver man och lowballar ett pris på det.
Mm. Lättare att få ett bra pris.
Ja, exakt. Då ser du ju, så får man säga att man får den för 5000 billigare. Då vet man att jag kan sälja den för 5000 mer och då vet du 100%. Så det är väldigt lätt att räkna procent eller vinst redan innan du köpt någonting. När du kommer till aktier, då spekulerar du bara framåt hela tiden.
Just det. Men det måste också finnas en risk liksom, att man kan aldrig köpa en falsk aktie. Liksom. Men,
nej, så här,
du vet, hur stor är den risken? Har du råkat ut för liksom, att köpa någon?
De har ju också sett den, fast de går ju fejka också. Men inte...
Det kan väl finnas plattformar som är liksom, verifierade. Ja, eller, jag vet inte alls hur det funkar.
Jo, men så är det. Och sen, det går ju att köpa...
Sen så kan man ju legit checka dem innan. Eller ja, man kan ju ta med dem och så får de öppna upp klockan.
Du vet, Krono 24 det är ju typ klockbörsen kan man säga.
Mm.
Där alla klockor säljs egentligen. Eller många, inte alla, majoriteten. Där kan man skicka, om man skulle tro att en klocka är fake, kan man skicka dem via dem. Så kollar de den innan den kommer fram liksom.
Okej, ja, men det är tryggt.
Mm.
Men nej, på börsen i alla fall, där är det lite mindre risk i alla fall. Där håller du till fonder och investmentbolag.
Mm, verkligen.
På tal om börsen och min risk, för det finns en sak vi måste kommentera denna vecka, och det är SBB.
Ja, det har ju hänt en del grejer där.
Vi vet, Filip, att du har lite aktier i SBB. Ja. Shama dig här i podden.
Ja, jag ligger nu 70% back nu, tror jag.
Ja.
Det är bara rida ut.
Låt oss pengar. Ja. Får flippa någon skoter.
Ja. Nej, men alltså SBB, ja. Hur mycket har de gått ner nu den här veckan?
Gud, de har säkert gått ner ännu mer idag.
Tisdag gick de ner 20%
tror jag. Jag tror, för det som har hänt är ju att de har ju fått sänkt kreditbetyg till alltså en skräpgrad liksom.
BB plus tror jag. Från BBB minus till BB plus.
Exakt, och det innebär ju i och med att man är så skuldsatta.
Ja, de är 59% tror jag i skuldsättningsgrad nu.
Jag läste att portföljen, alltså fastighetsportföljen, motsvarade 135 miljarder. Och sen vet man ju inte hur representativ den portföljen är. Men lånen motsvarar 84 miljarder. Så man är ju bra skuldsatta. Och det blir ju betydande räntekostnader. Man ställer ju in utdelning nu. Vilket var klokt, måste vi ändå säga.
Du var taggad alltså, för först och främst tänkte de ju ja, men behålla utdelningen och göra en ny emission. Och det känner ju man kanske lite spontant. Det är ju väldigt konstigt.
Ja, det känns som det hade blivit väldigt konstigt.
Ja, så ja, det var ju spännande. Men det kommer inte ske nu.
Men Charlie, vad tror du? Tror du att det finns en risk att de går under?
Nej.
Inte?
Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror på ett sätt att marknaden är ja, lite griniga, överdriver lite kanske. Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Men, nej, jag tror inte de kommer konka. Men jag tror de behöver fortsätta sälja fler fastigheter. Alltså.
Det är ju Stockholmsbörsen mest blankade aktie. Ni sa till mig nu innan vi
började. Jag tror det var 19-20%.
Ja, 20% är enormt. Ja. Det måste vara överlägset. Men det, jag tänker också att det, då är det många liksom aktörer som vill pumpa ut negativa nyheter. Och det kan ju innebära att den negativa bilden om liksom Ilja och SBB kanske förstärks lite, tänker jag.
Verkligen. Jo, och folk lyssnar ju på det också. Då säljer man av. Alltså, sen man får ändå tänka också på att det fortfarande är, alltså vad är det? Det är flera hundratusen svenskar som äger SBB.
200 000 på Avanza och det är bra mycket mindre på Nordnet, men fortfarande typ 30 000.
Jo, då får man också tänka att de här med 200 000, alltså hur många av dem som lyssnar på de här nyheterna och kanske inte varit med förut om något ras i någon aktie eller något liknande och bara säljer av allting direkt nu när man är minus 50% typ.
Ja.
Då är det klart att den dippar liksom. Sen personligen hade jag ju inte jag sålt av 50% minus, då hade jag fan ridit ut den där till antingen konkurs eller upp till målen igen. Alltså.
Filip, vad tänker du? Kommer du behålla din aktie?
Ja, det kommer jag. Jag har inte investerat så mycket eller så
hela
stor.
Pension.
Ja, hela mammas pension.
Nej, men så det är inte så mycket pengar jag har i just SBB, men jag vet inte, jag ser ingen anledning att sälja av nu, för då har jag redan gått back 70%, då kan jag lika gärna gå back 25% till.
Ja,
vad
liksom. Ja, men lite så. Sen ser det väl liten överreaktion är också att de har, att alla har sålt liksom, följer flockbeteende, liksom, alla säljer nu.
Ja, det, men det tror jag också. Jag tror verkligen att det sitter lugnt i den båten, men samtidigt, jag vågar inte investera. Alltså, det är ju, på pappret ser det otroligt billigt ut. Ja. Speciellt med tanke på att de handlas lite typ till, nu ska inte jag säga en exakt siffra, men typ 30% av substansvärdet, vilket är ganska betydande. Eller väldigt lite.
Jo, så jag... Alltså man får ju upp ögonen lite för SBB. Man blir ju sugen på att bara dra en liten snabb swing.
Men det är
kanske
många sådana här bolag som man vill typ gå in i. Typ Intrum, samma sak. Men man vågar inte.
Men det är nu man kan tjäna pengar egentligen. Alltså om man skulle gå in nu. Det är ju...
Så man har i alla fall jävligt bra utgångsläge liksom kontra resten av Sverige.
Jag tänker alltså, jag har tänkt så här, nu när man är ung liksom, så spelar det inte så stor roll att man riskerar mycket pengar just nu jämfört med om man skulle vara 35
med tre barn,
40, exakt.
Ja, verkligen.
Så länge man är alltså, student och inte behöver pengarna på många år, så
verkligen
kan man ju testa.
Så nu om någon gång så är det dags att liksom, fan, köra risk.
Ja, ja, det finns ju flera alternativ att välja på om man är intresserad av den taktiken i alla fall.
Ja, nej, men jag tror inte SBB kommer konka. Tror jag inte. Men jag tror väl det kommer ju ta lite tid i alla fall innan man kommer tillbaka, skulle jag säga. Jag tror många aktieägare är lite griniga på dem.
Jag tror också att man ska avvakta med SBB. Kanske framförallt för det finns så många bra alternativ. Nu tror jag verkligen att vi börjar närma oss dippen. Jag vet inte om ni hängt med och såg inflationssiffrorna som släpptes för bara några timmar sedan i USA. De var faktiskt väldigt bra. 5,5 var kärninflationen. Alltså inflationen rensad för energi.
Var det 5,5?
Ja.
Och innan var det
5,9 var det va? Ja. Eller om det var ännu högre.
Jag såg någon siffra som släpptes, då var det 5,4 senast och nu 5,3 tror jag.
Men det här är kärninflationen, så det är rensat för energi och drivmedel. Och jag tror att det är en indikator på att nu liksom börjar ekonomin att kylas ner lite.
Mm.
Eller inflationen börjar kylas ner lite snarare. Så jag tror att snart vänder det.
Mm. Men sen samtidigt, alltså hade inte alltså inflationen bromsats med tanke på alla räntehöjningar som har skett väldigt aggressivt. Hade det inte börjat hända något nu, då tror jag fan folket hade fått panik alltså.
Nej, ja, men jag, det tror jag också.
Brytpunkten är liksom här alltså. Ja. Så hade det inte börjat komma lite positivare nyheter nu, då vet jag fan alltså.
Jag tror det är rätt, men jag tror att det börjar bromsa in.
Ja.
Och vi har faktiskt börjat köpa lite i BAM-portföljen. Vi köpte ett bolag idag. Alimak, har ni hört talas om det? Du som är i byggbranschen. Det är bygghissar. Ganska coolt.
Jaha, alltså bygghissar, inte vanliga, alltså hissar på, med vanliga byggar liksom.
Nej, men den primära verksamheten handlar om bygghissar.
Ja, så får någon slipper bära den här 50 kilo säkerhetsdörren upp alla trappor eller?
Exakt.
Jag vet inte om ni har sett det, men på domkyrkan håller de på med... de ska ju renovera någonting. Jag kommer inte ihåg vad det
är. Har de hissar där?
Jag tror det, där är en Alimak hiss där.
Oh.
Som är monterad där, på framsidan och hela vägen upp. Men det använder de ju för att bygga ställningarna.
Ja.
Så slipper de skicka det för hand sen.
Slipper de skicka sommarjobbarna.
De påls sommarjobbar skickar. Men du bor ju också nära, eller båda ni bor ju, nej du bor ju inte nära Charlie. Men Filip, du och jag bor ju ganska nära domkyrkan. Kan du se när det står folk längst upp?
Mm.
Det är så sjukt mäktigt hur små de ser ut. Man måste typ kunna se man måste typ kunna se Västervik.
Tänkte när det kommer en vindpust där.
Ja, ja.
Man måste ju blåsa hur
hela ställningen bara skakar.
Ja. Ja, min kompis sa när vi gick i nian någon gång, och sa att den här lilla guldiga korset högst upp på kyrkan, den är lika lång som en buss.
Nej.
Men det,
det kan inte stämma alltså.
Men jag tror den är
det är svårt att legit checka alltså. Liksom, ja, ja. För det är ingen som kommer klättra upp och kolla.
Nej, men jag såg en person ute där, jag tror den är 4 meter.
Ja. Så. Det är fan, det är långt alltså.
Men tillbaka till Alimak, bygghissoperatören, eller supplier eller snarare. PE19, ganska billigt för ett bolag som liksom är sån liksom stabil verksamhet, växer med 15% per år. Nytt bolag för BAM, jag tycker det känns helt rätt. Jag tror också, jag har en spaning här. Ni får säga vad ni tycker om den.
Mm-hmm.
Nu är det liksom, staten kan ju inte satsa någonting. Budgeten kom ju ut för 2 veckor sedan. Det var liksom inga satsningar överhuvudtaget. Men nu när inflationen håller på att komma ner, kanske räntan kommer ner också, då så tror jag att staten kommer satsa fullt ut på infrastruktur och kanske framförallt byggande.
Mm.
Det borde ju vara superbra för en aktör som Alimak. Så jag tror nu när bolaget handlas på ganska låga nivåer, eftersom marknaden är helt död, så kommer den ha framtiden för sig och det är billigt. Det var så tankarna gick innan vi köpte in
det. Ja, det är ingen dålig spaning är det inte.
Nej.
Så troligtvis kommer det väl ske fler storbyggen liksom.
Mm.
Mm, verkligen, det låter rimligt.
Mm. Ja, men så jag tror att det är klokt att positionera sig lite i infrastruktur. Det är en spaning från dagens avsnitt. Hörrni, vi ska iväg på ölstopet. Det öppnar om en halvtimme ungefär. Håll tummarna för att det är ingen kö. Jag är lite rädd för att det är det.
Ja.
Jag har aldrig fått uppleva den här kön, så det blir kul att se nu.
Ja, men det är
alltid kul att köra.
Det är lilla Valborg typ.
Ja.
Det kan vara en överdrift i för sig. Ja, men du kallar lite... Filip för Zlatan, så jag får ändå... Jag får
nej,
bjuda på
jag kallar inte han för Zlatan, men ungefär liksom.
Och spela tillbaka.
Ja.
Nej, men Filip, stort tack för att du ville vara med och gästa. Det var väldigt spännande att höra.
Tack själv.
Du är välkommen tillbaka.
Tackar. Verkligen. Och tack till alla er som har lyssnat, så hörs vi nästa vecka. Tack!
Det är bra.
Hej. Ha det gött.